Innan vi drar igång podden vill jag bara säga att har du inte sett The Martian så gör det inte så mycket, för vi avslöjar inga viktiga detaljer förrän 34 och 11 in i avsnittet. Det kommer ett väldigt tydligt varningsljud också. Det går inte att missa. Så vi kör igång veckans avsnitt. Välkommen tillbaka till Spoiler Alert, filmpodden med mig Oskar Gyllenhammar.
Och med mig Erik Ekström.
Och i den här podden så pratar vi helt enkelt om film och serier. Och vi pratar ju då specifikt om en film eller en serie då per avsnitt. Och den här veckan har vi sett The Martian, en film av Ridley Scott baserad på Andy Weirs bok med samma namn. Med bland annat Matt Damon, Jessica Chastain, Sean Bean och Kate Mara. Mitt under en marsexplosion blir Melissa Lewis besättning avrumplad av en kraftig sandstorm. Den dödar botanikern Mark Watney som lämnas kvar medan de resterande hastigt tvingas lämna planeten. Bara ett problem. Mark är inte död. Vi tänkte göra en riktig djupdykning ner i... på Mars helt enkelt.
Ja, så får man säga. Ut i rymden ska vi och bort.
Precis, även fast vi precis har landat här i soffan efter biobesöket.
Huvudet fullt av tankar. Vad var första intrycket, Oskar?
Ja, alltså faktiskt, det lustiga är det första intrycket. Det blir ganska tydligt när man går och ser 3D-bio, för jag har i alla fall lite förutfattade meningar kring hela liksom reviven av 3D som dök upp för några år sedan. Det var inte så lyckat för några år sedan när jag såg de första liksom 3D-filmerna.
Men det har ju hänt grejer.
Verkligen, och det känner jag. Men en sak som jag verkligen tänkte på var att istället för att få allt... För det är filmat långt ifrån stora vyer liksom över Mars, så ser det väldigt litet ut. Det ser ut som att vi är på en liten klippa och så åker en radiostyrd bil. Tänkte du på det?
Jag tänkte faktiskt inte på just det. Jag tänkte mycket på att när de svepte liksom horisontellt, man gör horisontella svepningar över landskapen, så var det mycket parallax. Och det kändes som att det var mer parallaxeffekt än vad det brukar vara. Och då, det vet jag faktiskt inte om det hade att göra med 3D eller om de... har du koll på om de använde IMAX i den här?
Ja, den sänds ju som IMAX-bio.
Ja, så, men om de använde sådana kameror, måste de ju nästan ha gjort i det, så fall.
Ja, om det sen, det är givet.
För det kändes ju direkt när filmen öppnas och de filmar de här liksom landskapen på Mars, som då uppenbarligen inte är på Mars.
Nej, faktiskt det är Ungern någonstans.
Ja, så känns det ju direkt som IMAX i alla fall. Nu hoppas jag att vi inte behöver spela om hela den här podden därför att vi kommer på att det inte är IMAX, men i alla fall min känsla.
Det är väldigt troligt i alla fall. Du kan ju också förklara begreppet du tidigare tog upp för ifall...
Parallax. Parallax är ett fenomen där man på något sätt ser skiftningar i horisontella rörelser. Man ser väldigt tydligt skillnaden mellan objekt som är på olika avstånd.
De rör sig olika
hastigheter skulle man kunna säga. Och det kallas för parallax. Och det är ju en väldigt det är en väldigt effektfull det ger en väldigt effektfull kamerasvepning, skulle jag säga. Och det här får man ju framförallt vid långa inzoomningar, men
kombinerat med att man förflyttar kameran oftast framåt eller bakåt eller åt sidan.
Exakt. Och det här det känns i alla fall som att det var någonting jag reagerade på. Och det är möjligt att 3D hade en effekt där. Och jag håller med dig. Det har hänt väldigt mycket när det gäller 3D-tekniken. Det känns som att kollar man på filmer här precis innan eller i början på den här reviven, så var det ju mycket effektsökande. Det var mycket saker som skulle verkligen extremt sticka ut och få oss så här verkligen känna de här 50 kronorna. Vi betalade extra för att få en 3D-effekt. Nu är det ju mera Det är ju mer osynligt.
Ja, och det är mer så att man får en känsla av att man dyker in i filmen på ett annat sätt. Ja, man tänker inte på 3D, utan den finns där och skapar ytterligare en dimension på något sätt. Så jag tycker det är väldigt lyckad
3D. Ja, det känns väldigt naturligt, måste jag säga. Mm. En bra 3D-film ska det inte märkas ens att man har brillorna på sig. Man ska inte ens behöva tänka på det. Och då har det ju på något sätt lyckats.
Ja, jag fick en liten aha-upplevelse faktiskt under biobesöket. Jag skulle klia mig i ögat och bara kunk! krockade i glaset och bara oj!
Ja, du glömde bort brillorna. Ja, det är ett bra betyg i alla verkligen. Fall. Ja, verkligen. Det här är ju en klassisk Hollywood-produktion. Mm. Det är inte en film då givetvis enligt den europeiska skolan där man kan mera förvänta sig lite, eller inte förvänta sig någonting egentligen, lite vad som helst som kan hända. Det här är en klassisk uppbyggnad med upptrappning och point of no return, klimax och så vidare. Och ingenting dåligt med det. Jag tycker att de gör det väldigt bra. Personligen så skulle jag sammanfatta den här historien, så känns det lite som en blandning av, en mashup av Castaway och Apollo 13. Castaway är ju då Tom Hanks. Ja, han förliser ju på en öde ö och är tvungen att överleva där. Och till sällskap så har han en handboll som han sätter ett handavtryck på i rött i blod, tror jag det, och ritar så ögon och mun på. Och sen så, när handbollen med ansiktet blir hans kompis som han pratar med under hela filmen, och hela målet är ju då att överleva mot naturen tills han då blir räddad. Och jag menar, för er som inte vet någonting om The Martian, så är det i princip samma setup. Vi har huvudpersonen Matt Damon som blir strandad på en öde ö i form av planeten Mars. Där han då mot alla odds ska överleva.
Alltså, lite kortfattat kan man säga så här. 6 astronauter är på Mars för att göra ett uppdrag. Gud vet vad, det vet vi inte. Någonting skulle de göra där. Ta prover i sanden, typ. Vad gör astronauter? Ja, sådana saker.
Sådana grejer.
Ja.
Gud, vad det känns vetenskapligt.
Ja, verkligen. Och plötsligt kommer en storm som gör att de måste sticka därifrån. Och i den här stormen för att lyckas då huvudkaraktären
Watney. Mark Watney. Mark Watney.
Mark blir helt enkelt kvarlämnad på Mars i tron om att han har avlidit. Vilket han inte har gjort. Han vaknar till.
Och quel surprise.
Kvar finns ju basen och rymdbasen på Mars som han kan då ändå vara i, men han kan ju inte få kontakt med NASA. No shit, annars hade det inte blivit någon film.
Nej.
Så där står han och undrar, hur ska jag överleva på en ranson av mat som ska räcka i 30 dagar. Fast då inser han, men det är ju tänkt till 6 personer. Jag har ju bara en. Och så börjar han ransonera där. Och vips hittar han en överraskningsmiddag till Thanksgiving.
Tackgivelsedagen på svenska.
Och vips så hade han lite potatis. Och varför då inte börja odla potatis på Mars? Ja, så vidare. Det händer saker som gör att han helt enkelt får hopp om att kunna överleva. Och sen helt enkelt handlar det ju här också då om att han ska då få kontakt med NASA. Och så får man också följa NASA i deras tro om att han är död. Och sen bara, men vänta, någonting rör sig där uppe på satellitbilderna. Det är en väldigt klassisk historia helt enkelt.
Ja, det känns som att man har sett den här filmen förut. Flera gånger, fast i ett annat format. Helt enkelt. Och det man kan säga... Ja... Jag kan ju stänga ner den här podden nu, för jag har ju sett den här filmen förut.
Nej, men alltså, en grej jag tänker på, för det man naturligtvis, det är, om man tycker genremässigt, så är det ju naturligtvis science fiction. Men...
Det är en äventyrsfilm också.
Definitivt en äventyrsfilm. Ja, precis. Men samtidigt är det också något så sällsynt som en feel-good-film i rymden. För det är ju faktiskt ganska mycket feel good. Och alltså, greppet greppet här är ju också, alltså att följa en ensam man på Mars. Det fanns ju någon film om en ensam kille på månen.
Moon.
Måne. Jag klarade inte av att se klart den. Jag fick sån jäkla ångest. Jag brukar inte få det kring rymden, men just den filmen klarade jag inte
och det
av att
är
se
ju, det är ju, jag är ju en riktig science fiction fantast. Alltså jag älskar science fiction, jag alltid älskar science fiction. Och jag menar 2001, Alien, Blade Runner, you name it. Moon som du nämnde tyckte jag var otroligt bra.
Jag tror jag vill se om den. Det var inte rätt till kväll att ensam ligga och titta på den när jag redan var lite kände bara, jag är så liten i universum. Nej, det var inte bra.
Jag vet inte vad jag ska säga.
Hur som så, det jag tänkte komma till var att en ensam man på en planet, hur gör man en film av en ensam person på Mars? Jo, man klipper in NASA och så liksom har man den liksom, man hoppar mellan
jorden
och
Mars.
Men saken är den att det hade ju inte kanske räckt för en ensam person, pratar den så mycket egentligen och så vidare då. Men det de har gjort då är ju att som alla astronauter så har ju våran kära Mark här då en videoblogg som han kör varje dag. Så vi får ju egentligen se honom medan han videobloggar. Det är ju, och därav också då håller han ju låda, för det här är ju en teaterapa, den här Mark. Han tycker ju om att stå i centrum. Han njuter ju av att bli filmad. Det är en liten narcissist vi har.
Han är ju verkligen, han gillar ju verkligen att stå i centrum.
Eller exhibitionist då kanske vi ska säga.
Ja. Ja,
så det löser man ju på ett väldigt naturligt sätt. Så han har ju en dialog med liksom sina kollegor, fast när de hittar det här, när han har dött, tror ju han då på något vis.
Ja, och det här kan man ju direkt dra relationer till Castaway, där Tom Hanks pratar med sin handboll.
Mm.
Och det är ju löst på exakt samma sätt. Förutom att nu var det ett tag sedan jag såg den här också. Jag vet inte hur mycket de klipper till så att säga civilisationen i Castaway. Jag tror inte det är speciellt mycket förutom i slutet när han blir funnen så att säga.
Nu ska vi komma hit lite längre fram hade jag tänkt, men om man tänker på Gravity till exempel då,
ja,
som är ju en liknande historia också på sätt och vis då. Där får man ju inte se någonting från NASA. Där är de ju, och det är ju mer en artig film liksom. Det är ju egentligen väldigt sällsynt egentligen, men det är verkligen en indiefilm, antagligen världens dyraste indiefilm.
Ja, Gravity är ju annorlunda, och den har ju även en mörkare sida som inte The Martian har. Alltså, jag måste ju vara lite kritisk faktiskt till The Martian. Och det har ju att göra med mycket. Det har att göra med att det är Ridley Scott som är absolut en av mina favoritregissörer. Han har regisserat en av mina favoritfilmer som är Blade Runner. Han har regisserat Alien som är helt fantastisk. Han har regisserat Gladiator som är ju episk. Och till exempel Black Hawk Down, för att nämna några. Ni alla vet ju vem Ridley Scott är. Och det är klart att det här är baserat på en bok. Du är tvungen att följa det liksom bokens anda. Jag har inte läst boken. Men The Martian är inte speciellt utmanande.
Nej, definitivt inte. Det är ju som sagt, det är en feel-good film i mångt och mycket.
Ja.
Sen är det ju en viss politik som tas upp också, och det är ju kring det här han pratar ju om sig själv som en pirat då, eftersom att NASA har ju inga befogenheter över Mars, bara sin liksom property på Mars, deras bas och så vidare. Så Mars, alltså den juridiska termen är liksom att Mars är internationellt vatten.
Just det.
Ägs inte av någon, så när han då åker där, ja, nu ska vi inte gå in på det för då kanske vi spoilar lite grejer. Men man går in på det också, pratar han om när han börjar odla den här potatisen då, att odlar man på en kontinent så börjar...
Då har du koloniserat den.
Precis, så han har ju då koloniserat Mars så att säga.
Bra jobbat.
Lite sådana saker och liksom frågeställningar tar sig upp rent så här politiska?
Ja, nej, och det är väl sådär. Det är en väldigt välgjord film. Den är väldigt fint filmad. Den är bra gjord på det sättet att man sitter där och det är spännande och man har hjärtat i halsgropen. Den är väl kanske inte speciellt intellektuellt utmanande. Det är en typisk Hollywood-produktion. Och för mig så... Ja, det funkar, men jag föredrar svårare filmer faktiskt.
Ja, men om man kollar nu, det känns ju lite som att Gravity, Interstellar och nu den här liksom, The Martian, blir någon form av rymdtrilogi som har pågått i Hollywood.
Ja, och varje film har sin egen publik.
Exakt.
Skulle jag vilja säga.
Men samtidigt så har de ju mycket gemensamt, de här tre filmerna. Både rent estetiskt och
utbildningsrymden.
Liksom men där kan man ju då se verkligen att först kommer Gravity. Den är mörk, den är fåordig och väldigt liksom svävande. Den känns ganska långa klipp. Det här, alltså...
Det är väldigt artig. Den är väldigt... jag tycker den är väldigt klaustrofobisk. Mm-hmm. Du bedrivs ju av en rädsla. Och den är ju väldigt dramatisk, skulle jag vilja säga. Medans...
Och så sen kommer Interstellar som mer... Den försöker ju verkligen rädda världen. Och då kommer vi in i det perspektivet. Och det blir liksom... Det handlar om saker som är mycket större än oss själva och liksom saker vi inte har förstått om andra dimensioner och vi går liksom in i den, ja men en lite...
Den utmanar både fantasi och intellekt.
Exakt. Så där, de två filmerna har vi lite mer gemensamt så till vidare. Mm. Även om kanske...
Och även den är ju väldigt till exempel... har ju ett väldigt, väldigt bra soundtrack som stack ut när jag såg Interstellar.
När Christopher Nolan frågade Hans Zimmer om man kunde göra musiken till Interstellar så fick inte Hans Zimmer se, eller han fick inte hela bilden av vad det här skulle bli för film, utan det han fick
han
reda
fick
på...
inte veta genren, eller hur?
Nej, exakt. Det han fick veta var att det här var en historia som kretsade kring relationen mellan en far och en dotter.
Mm.
Och så fick han ju då veta lite kring den story, men han fick inte veta att det skulle vara ett rymdäventyr och så vidare. Så den... Det är ju därför musiken blir så jäkla slående i den filmen, för att det blir ju egentligen en krock. Och det blir ju så jäkla lyckat, för det blir inte de här klassiska liksom,
ja,
stora,
nej,
stråkarna.
Exakt, men alla har väl sett 2001 och, eller Star Trek eller valfri liksom rymdfranchise, och det man förväntar sig är ju lite de här men typiska
blåsen,
så här, epos
liksom, ja.
Och det är blås och sådär, och det har du inte Interstellar. Och det har du väl delvis inte i The Martian heller.
Utan, nej, här har man ju använt... det är lågmält stråk liksom, och orosstråk om man tänker rent originalmusik liksom, så är det ju mycket så.
Huvuddraget man har gjort i The Martian däremot är ju likt Guardians of the Galaxy. Att byta av med en helt annan musikgenre, vilket i det här fallet är då disco. tittar man på filmen så det är omöjligt att inte dra paralleller till Guardians of the Galaxy, där de i princip har exakt samma upplägg med musikmässigt, vilket jag personligen, ja, men det är klart att sitter jag där och tänker på Guardians of the Galaxy när jag hör musiken i The Martian, så ja, det är ju inte jättebra kanske.
Nej, med tanke på att Guardian of the Galaxy inte riktigt kanske... Jag tror tanken med The Martian var att göra någonting lite seriösare än den.
Ja.
Eller, inget ont om den. Den var underhållande på sitt sätt. Men,
ja, men det är en liten annan målgrupp kanske. Den är meningen att den ska vara rolig liksom, på det sättet. Men en intressant fråga där är ju, i och med att The Martian är baserad på en bok som jag visserligen inte har läst. Jag vet inte om du har läst den.
Nej.
Då är frågan, är den här diskomusiken inskriven i boken och på så sätt kanske föregår Guardians of the Galaxy? Att det är så att Guardians of the Galaxy har tagit inspiration från den boken The Martian för att använda sin musik. Och sen när filmen The Martian kommer ut så känns det en kopia på Guardians of the Galaxy, fast det inte är fallet.
Ja, det vore ju väldigt intressant om det är så.
Jag vet inte, det kanske är någon av er lyssnare som har koll på det. I så fall så är det bara att mejla in och rätta till oss.
Precis, och då kan man mejla, för nu har vi en e-postadress också.
Spoiler alert podden @gmail.com. Vi har ju börjat jämföra Interstellar och Gravity och The Martian, och man kan ju lika gärna fortsätta lite grann, för det här är de tre största rymdfilmerna som har släppt den senaste tiden, och det är tre stora Hollywoodproduktioner. Och musikmässigt så vinner ju Interstellar stort.
Ja, om vi snackar liksom musik så är det ju verkligen så. Sen har ju Gravity också ett fantastiskt soundtrack. Det är ju alltså,
ja. Vem gjorde det då? För jag menar, det är Hans Zimmer som gjorde Interstellar, eller hur? Och det är
precis.
Ju Hans Zimmer är ju, ja, det är, jag vet inte vad man ska säga om Hans Zimmer. Det finns inget att säga.
Nej, men han är ju liksom filmmusikens Bob Dylan inom folkgenren. liksom. Ja, okay. Så är det ju. Steven Price är det som har gjort Gravity. Han har ju också gjort feta grejer innan, men just låten Gravity, alltså om man lyssnar på soundtracket på Spotify, vilket jag då har gjort, gör ganska ofta. Oh, den är så fet.
Det är så.
Det är nästan så vi skulle avsluta podden med den.
Ja, men vi kan inte avsluta podden om The Martian med låten från Gravity. Det känns jättekonstigt.
Nej, vi gör inte det.
Nej. Får vi prata lite filmmusik till?
Absolut, jag tänkte säga det just att i Guardians of the Galaxy då kom Björn Skifs in som svensk, ja. Där med Hugga Shaka, och här kommer ABBA in och tralla på.
Ja, det känns trevligt. Det känns trevligt. Vi har två svenska stora namn som är med i två stora Hollywoodproduktioner, rymdlåtar liksom, i kritiska ögonblick också, så att det verkligen sticker ut de här låtarna, vilket precis. Är roligt. Men när vi pratar filmmusik i science fiction så är det faktiskt så att jag gillar ju en science fiction film som många inte gillar. Och det är ju Oblivion. Med Tom Cruise. Och jag är lite Tom Cruise svag.
Du har ju tjatat på mig nu i snart 2 år att vi ska se Oblivion.
Ja.
Och jag varje gång, jag har ju sett bitvis och bara, men vi ska göra det, och vi gör ett avsnitt om den.
Ja, nej, men alltså den filmen är ju det finns ju folk som såg mig totalt när jag säger till den här, men den är ju så snyggt gjord, och musiken är ju inspelad av en artist som heter M83. Jag tror det faktiskt för första gången han gjorde ett musiksoundtrack, för han är ju, det är en vanlig alltså kompositör eller elektronisk musik innan, och det är ju så jäkla bra alltså. Så bra soundtracket till Oblivion.
Men det är ju intressant också. Du lyssnar ju också på låtar som du egentligen hatar, bara för att låtarna har en liten bit som är bra.
Ja, nej, det är en svaghet faktiskt.
så musik för dig i film är ju ibland viktigare än själva filmen.
Ja, men det är väldigt viktigt. Jag skulle säga att det är otroligt viktigt. Och det är samma sak som om vi i science fiction-genren igen, och vi pratar Ridley Scott, så Blade Runner har ju ett fantastiskt soundtrack. Det är så bra.
Kanske också ska nämna då att musiken i den här filmen har Harry Gregson Williams gjort. Så att vi har sagt det också bara.
Han har komponerat musiken till väldigt många filmer, men är faktiskt ett namn som jag inte känner igen. Men jag menar, går man in på IMDb och listar hans titlarna han jobbat på, så är det helt otroligt. Jag tror att han är som kompositör där musiken tjänar sin roll, den är bra, men den sticker inte ut.
Nej, men det handlar om att bygga upp stämningar, och han gör det väldigt lågmält. Så i ärlighetens namn så har jag inget minne av,
nej,
av musiken i den här filmen, alltså originalmusiken i den här filmen. Nej. Utan den fanns bara där som en stämnings liksom höjare. Vilket är väldigt bra, och det är väldigt skickligt gjort. Så,
och jag menar,
det ska man ju också tänka på, att huvud, alltså det som i Interstellar, eller i Gravity, är låten Gravity. det är ju ABBA-låten i den här. Alltså, ja. Originalmusiken har ju inte liksom den rollen, utan här är ju discomusiken som spelar den rollen som man då ibland annars använder stora stråkar till.
Liksom. Och discomusiken i The Martian fungerar ju lite som comic relief, måste man ju säga. Det här, det är ett stående skämt genom hela filmen, hur mycket Matt Damons karaktär hatar disco, och det enda som finns på rymdstationen är disco. Och han lyssnar på den här discon genom filmen, och alla får sig ett gott skratt för att han liksom han driver med det här hela tiden. Så det är ju lite som, ja, istället för att ha en comic relief karaktär som du oftast har i en, i många, många, många Hollywood-produktioner, så använder de ju musiken här. Vilket är ett intelligent knep. Precis som du nämnde, att han använder videologarna istället för att ha en motpartner att spela mot.
Mm.
Så har de ju, använder de musiken i, ja, musiken fyller den rollen.
Ja.
Vad tycker vi om Matt Damon?
Ja, alltså jag måste säga det att han växer ju i mina ögon här. Alltså han är ju, har ju alltid varit en habil skådis liksom.
Matt Damon!
Och han har gjort vissa saker som är extraordinära tidigare också, tycker jag. Men för mig är ju han Jason Bourne mycket sådär. Och det är såhär, ja, vad fan. Men här måste jag säga att han får ju verkligen de här 2 timmarna att bli intressanta. Han har ju många strängar på sin lyra, känner jag. Både...
Tycker du verkligen det?
Ja, jag tycker det.
Ja, nej, jag vet inte. Alltså, Matt Damon
är Matt Damon. För mig... och komiska drag. Alltså, han
nej.
Har...
Nej! Jag vet inte. Ja, alltså, nej. Matt Damon är Matt Damon. Alltså, han har ju inte jättestort register, det kan
nu
jag inte säga.
Nu har ju du ett filter här framför dig. Du har en massa förutfattade meningar kring Matt Damon som du, han inte då lyckades riktigt komma igenom ditt filter.
Nej, alltså vadå, mina författare meningar om Matt Damon är att jag har sett typ alla Matt Damons filmer.
Ja. Ja, men det är det jag menar.
Det är ingen Robert De Niro liksom.
Nej, men jag tycker faktiskt att han gör en väldigt bra insats i den här filmen.
Och, jo, men det gör han. Men han är lite som... han är väl lite som Tom Cruise. Kanske inte riktigt samma klass, men han gör ju alltid ett gediget jobb.
Ja, men det är det jag menar. Jag tycker
det gör han ju absolut. Han är
väldigt trovärdig i den här filmen.
Men han är ju alltid på något sätt Matt Damon.
Ja, jo, det är klart att det är, alltså, ju, det är ju en karaktärskådis. Liksom.
Nej,
det är ju inte.
Nej, nej.
Det är det ju inte.
Men han gör, han, det, han gör sin roll, och nu har han blivit räddad från en planet 2 gånger.
Mm.
I 2 Hollywood-produktioner. Och så man kan ju undra. Jag läste någon artikel som jag inte kommer ihåg ens var det var någonstans, som någon som hade räknat ut hur mycket pengar NASA då teoretiskt sett skulle ha gjort av med för att rädda Matt Damon från 2 olika extrema situationer.
Men apropå det då, vad får man för bild av NASA, tycker du, i den här filmen? För man får ju inte glömma bort att i den här typen, ja, av filmer så är ju NASA inblandade.
Det är mycket
alltid.
America! Alltid. Mm.
Men ett intressant också politiskt... Just att de öppnar
Kina.
Sig för Kina där.
Ja.
Nu ska vi inte spoila för mycket här, men...
Alltså det känns ju lite som en utsträckt hand på något sätt. Men jag kan också säga så här att man kunde ju till exempel se i Transformers-filmerna här nu senast, vilket har varit otroligt kritiserat, att det är jättemycket merchandising och branding och varumärkespositionering i filmerna riktat till den kinesiska marknaden. Mm. Och det som händer är ju att det är en extremt stor marknad.
Mm.
De är ju otroligt många människor, och de börjar konsumera film, och du vill inte missa den marknaden. Så jag tror mer att det handlar om, ja, men har du mer Kina i en film på det sättet som det var i The Martian, så kommer den ju slå.
Ja, men sen jag har en liten teori också. Jag såg nämligen en fransk dokumentär om månen här för några veckor sedan.
Jaha.
Gick på SVT, och mitt i natten såg jag den här.
Berätta mer!
När man inte kan, alltså man bara fastnar mitt i en dokumentär. Mm. Och så var det här. Och där var det just, det handlar om månen ur olika perspektiv, så där, hur, vad har månen betytt för mänskligheten rent i religionerna, och så här, vad hände där under rymdkapplöpningen där,
just det.
Och när Sovjet och USA liksom,
vilken roll har månen spelat i vår historia,
och sen då till det självklara då, efter man har bakåt i tiden liksom rymdkapplöpningen, och då framtiden, vad händer på månen härnäst?
Just det.
Och Kina är väldigt framåt här med att de ska upp till månen. Och då blev ju NASA inte sena att bli intresserade här. Så mest troligt så kommer ett samarbete mellan NASA och inte bara NASA utan Ryssland och alla andra som vill vara med egentligen. Ett internationellt projekt för att bygga en månbas.
Det låter bra.
Så jag tänkte att det var någonstans där. Och därigenom då senare kunna liksom ta sig vidare mot Mars och lista ut hur ska man kunna ha en flört bas mot det,
men,
på,
ja. Men jag tror ju mer på att det är för att marknadsföra filmen i Kina.
Mm.
Om vi ska vara så.
Nej, men det var det jag blev lite förvånad över. Men det tar vi i slutet. När vi kör spoiler alert, så kommer jag berätta det här. En liten sån. Mottagande då. Jag kollade lite snabbt på kritiker.se hur den har mottagits i Sverige.
Mm.
Och den har fått ganska ljummen kritik. Alltså inte, verkligen inte dålig, utan treor och en och annan fyra. Och så faktiskt en femma från SvD.
Ja, jag vet inte. Jag vet inte om vi ska gå in på betyg nu. Men och jag menar, det här har ju redan liksom hintat om i hela avsnittet. Ja, jag tycker att det är bra. Jag gillar science fiction. Det är en bra rollprestation. Musiken känner sitt syfte. Det är väldigt fint foto. Och det är klart att du är ju aldrig uttråkad. Du sitter inte och kollar på klockan. Det är spännande. Du sitter i flera tillfällen och har hjärtat i halsgropen. Men den är rätt förutsägbar. Och det känns som att man har sett historien förut. Och den är inte speciellt utmanande intellektuellt. Det är inga öppna slut. Det är inga frågetecken där man får liksom använda de grå hjärncellerna helt enkelt när du tittar på filmen. Vilket är någonting som jag njuter av.
Ja, men precis samma här. Jag hade inte kunnat sagt det bättre själv. Skulle jag sätta ett betyg i en femskalig och klassisk filmskala, så skulle jag... Ja, men jag tror faktiskt också att det landar där på en trea.
Ja, en trea helt enkelt. Mm. För
en
marschen.
Habil film liksom.
Ja, och det är definitivt en film som är värd att se på bio.
Ja, verkligen. Det är klart, jag kommer säkert se om den. Men en sak jag känner i alla fall. Nu kan det väl räcka med rymdäventyr ett tag. Nu känner jag att det har släppts faktiskt två fantastiska filmer. Interstellar och Gravity. Och nu kommer den här lite så här, ja... Sista, man känner nu dalar. Nu räcker det.
Så du räknar inte med Oblivion? Alltså den finns inte, eller?
Ja, men nu snackar jag senaste 3-4 år. Alltså den här liksom...
Ja, okej. Oblivion har ju några år till.
Ja. Mm. Så jag menar, nu känner jag att den här typen av filmer har gjort sitt den här vändan. Det får gärna komma tillbaka längre fram. Men nu har vi sett det här. Och jag känner mig ganska nöjd. Och jag kommer se om den här säkert. Men framförallt... Ja, har jag sett om Gravity, jag kommer se om Gravity. Jag har sett om Interstellar, jag kommer se om Interstellar. Och jag tycker att det är filmer som jag kommer se resten av mitt liv. Jag tycker om att se om filmer.
Jag är ledsen att göra det besviken då. Men jag menar, för det slutar ju inte. Jag menar, vi kan ju börja med att de flesta Marvel-filmerna känns ju som rymdfilmer eller science fiction-filmer på grund av att de är ute i rymden och de är i andra dimensioner.
Jo, men alltså det är en helt annan typ av film. Alltså då blir det science fiction på ett annat sätt. Nu, det här är ju science fiction med betoning på science och inte så mycket på fiction.
Ja, det är faktiskt sant.
Så det, jag tycker det är liksom en annan typ. Ja, men och det är också en helt annan typ. För det är också fiction.
Okej,
liksom.
Okej, jag är med på vad du menar. Det är mer som Indiana Jones i rymden. Och det här är mera,
eller till och med kanske som liksom Sagan om ringen. Det är mer fantasy nästan.
Okej.
Så nu menar jag mer så science fiction-filmer. Inte science fiction-filmer.
Jag är med.
Ja.
Jag är med. Jo, men det kan jag hålla med om.
Spoiler alert! Spoiler!
Ja, vi tänkte väl avslöja slutet helt enkelt. Och ja, hissa eller dissa.
Precis. Nu har vi redan satt betyg på filmen. Men som vi alla visste så...
Är det här ett lyckligt slut? Ja, ett riktigt litet prinsess-Hollywood-slut. Där alla lever lyckliga och lever ja, lyckliga i alla sina dagar helt enkelt.
Undervisa nya rymdhjältar. Ja. Gör han nu, Mark.
Ja, herregud.
Mm. Det är ju... Alltså...
Ja, vad ska man säga?
Det är klart så här. De är ju skickliga på att bygga upp... Alltså, i dramaturgin att man ska ändå tveka. Ska det bli dör någon kanske dör. Alltså, men då
ja, nej, men det är en bra takt i filmen måste jag säga. Alltså, men du vet ju så att säga redan från början att någonting kommer gå snett. De är där och krattar i jorden och tar sina jordprover och det är klart att någonting går snett annars skulle vi inte ha en film.
Nej, och den skulle ju inte heta The Martian.
Nej, och vi vet ju från början att en av dem kommer bli, Matt Damon's karaktär där, kommer bli kvarlämnad. Och vi vet ju att han kommer överleva. Och vi vet att han är, för det avslöjar de redan i trailern, om man är sån som kollar på trailern, att han är då botaniker, heter det, säger man, va? Så han kommer odla grödor. Och sen så är det givetvis då hinder som den här karaktären måste... komma över eller under för att historien ska gå vidare.
Precis. Och
det här är ju någonting som gör väldigt bra. Det håller produktion, det finns en bra takt. Det är oväntade ändå saker som händer, även fast man vet att det ska hända någonting.
Man sitter ju nu kommer, alltså har man sett mycket film så har man ju den här dramaturgiska klockan i kroppen. Okej, nu när som helst kommer något att hända för man vet att för så här, det kan inte, alltså nu har vi haft den här lära känna fasen, snart måste upptrappningen ske och när kommer då point of no return? Jo, nu, och då kommer den
ja.
och så vidare.
Ja, men
och det är ganska självklart, men just det, jag tycker ändå jag satt och tänkte, ja, är det nu så att någon av de andra i den här gruppen som då sen åker tillbaka och ska hämta Mark?
Ja, att de skulle att då förolyckas istället.
Alltså, jag tänkte inte att alla skulle dö, men kanske att någon av dem dör.
Det hade ju
och då kände jag så här, det jag inser att det här är inte den typen av film. För skulle någon av dem dö, skulle man ju känna att då var det ju helt meningslöst där. För då har ju ändet. Det är inte så att hans liv...
Vilket hade då i min mening gjort slutet otroligt mycket mer intressant.
Verkligen. Men det
då hade man ju verkligen kunnat sitta och ha en diskussion angående liksom, men är det värt att riskera allas liv för att rädda de andra? Och tänk om bara han hade överlevt.
Mm. Precis.
Tänk om han hade kommit tillbaka till jorden och de andra fem hade offrat sitt liv för honom. Det hade varit intressant att diskutera.
Det hade varit väldigt intressant för det hade ju kunnat varit ett potentiellt slut.
Ja.
Som faktiskt hade varit, det hade ju gjort filmen till 5+ istället för 3.
Ja, det hade ju...
Men då hade man inte kunnat haft diskomusiken, alltså. Då hade man fått tagit bort de elementen.
Nej, men och ändå...
Och det hade inte kunnat varit Matt Damon, det måste ha varit Christian Bale eller någon.
Ja, definitivt.
Någon med lite mer mörker.
Ja, det måste vara någon som verkligen kan gå in i väggen, liksom. Ja. Med råga.
Hade inte Sean Bean kunnat fått för en gång skulle vara det enda överlevande?
Alla andra dör. Rymdskytten, den kraschar ner i Houston, Texas. Och döda alla på rymdkontrollen där i NASA. Förutom
och så bara,
Sean
och så står man där, ja men det är klart Sean dör.
Nej, men får jag vara lite kritisk här igen?
Ja, jag kör på.
Ja, men det är klart att är du astronaut så är du är hjärtligt kompetent. Du är det bästa och det bästa. Du har ju världens training och du är doktor i säkert både en eller två ämnen. Men den här killen är botaniker.
Mm.
Jag menar, okej, hans jobb är ju att odla planter. Men han verkar inte ha något problem att typ så här bygga om Mars Rovers för att jag vet inte vad han håller på med för tekniska grejer. Han bygger ju om varenda rymdskyttelfärja, eluttag och solpanel på den här basen. Utan att ha egentligen, innan han egentligen har någon kontakt med NASA.
Ja, han är ju inte ingenjör, men å andra sidan...
Det är lite
så,
MacGyver.
Ja, man undrar ju hur liksom grundlig är egentligen den astronaututbildningen. Man inser ju, blir både liksom ingenjör, maskinist och... Alltså, han kan ju allt.
Ja, men det kanske är så.
Ja, naturligtvis så blir du utbildad i alla tänkbara situationer som kan ske. Men jag menar att det är ju väldigt orealistiskt det som händer. Alltså att...
Eller så är det inte det. Eller så,
nej, det
så,
kanske inte
jag
är
menar,
det.
Du har det beror ju med skillnaden till exempel med Apollo 13 och den här.
Mm.
Det är att, ja, men de gör ju världens... Och då måste man ju säga att Apollo 13 är ju baserad på den verkliga händelsen med Apollo 13. Mm. Så händelseutföraren i den filmen är ju det som faktiskt hände, mer eller mindre.
Mm.
Det är ju att i Apollo 13 så hade de ju hela tiden kontakt med Houston. Och de satt och brainstormade där för att hitta på en lösning hur de kunde rena luften i rymdfärjan.
Precis.
Nu är jag ju helt själv.
Mm.
Till en början i alla fall. Och gör allt det. Oh, jag vet inte. Plus att jag, det finns ingen mörker i filmen. Någonsin. Jag tror att han blir lite så här frustrerad och slår näven i taket på rymdbilen där en gång.
Fast, jo, lite mörker finns ju. Man får se honom några gånger så där när det går för långt och han tappar liksom sitt showface liksom. Det tycker
när
jag
då? Ändå. Alltså det är ju det här när han tror kanske att han ska dö och han skriver meddelande att jag säger det här till mina föräldrar och berättar sånt där. Och det är klart, då får man ju en liten klump i bröstet. Det är ju väldigt bra gjort på det sättet.
Ja, men också sista scenen där när han sitter och ska åka upp i den här liksom kapseln som inte ens har liksom en topp, utan det är lite
men kallar du det mörker? Det kallar jag action.
Ja, men där när han sitter och gråter där innan han avfärd,
ja,
och så vidare.
Ja.
Så det är klart, det finns ju där elementen.
Nej.
Men sen är det ju som sagt också byggt på hans videobloggar. Och så, jag menar, han sitter ju inte och gråter. Han är ju inte den personen. Det skulle ju bli otrovärt att han satt och grät där. Han...
Eller?
Det är ju saker vi inte får se, tänker jag. Liksom. Han,
ja, men det känns som att det här, är,
inför,
det här liksom. Är ju en historia som är klippt. Det känns som en Disney-version av Gravity eller Interstellar. Liksom. De har klippt bort alla deprimerade. Det är klart att du sitter där uppe och det är nästan helt säkert att du dör, att du vid något tillfälle, någon av de här 1,5 åren han sitter uppe, där, men då kommer han ju riva sitt hår och bara gråta. Liksom.
Mm.
Det spelar ingen roll hur mycket astronaut eller Matt Damon han är.
Nej. Nej, men summa summarum. Det var en habil film. Den är varken... Alltså, den gör det den ska göra och den gör det ganska bra. Men det är liksom... Den ifrågasätter inget. Den, ja.
Nej, det är en bra...
Den har ingen riktig egen
bra åsikt. Actionrulle, bra feel good film, bra Hollywood-slut, bra produktion... Ja, den är värdig.
Mm.
Och du, det känner... hamnar inte på min topp 10.
Definitivt inte. Men det är ganska svårt att hamna på topp 10 liksom.
Så är det.
Det är det. Men både Interstellar och Gravity, ska jag säga, finns på min topp 10-lista.
Är det så?
Mm.
Ja, Gravity. Ja. Gravity måste jag däremot se igen. Alltså, Interstellar har jag sett flera gånger, men Gravity har jag nog bara sett en eller max 2 gånger.
Ja, då bör du nog se den igen.
Mm.
Även om den bleknade lite efter Interstellar, så tycker jag...
Klart den gjorde.
Ja. Men den är väldigt bra. Nej, men det känns inte som vi har så mycket mer att säga om The Martian. Vi håller där, tror jag.
Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Spoiler Alert med Erik Ekström.
Och mig, Oskar Gyllenhammar.
Nästa avsnitt så blir det... Surprise, surprise, ytterligare en film. Och vi har tänkt gå och se på Black Mass med Johnny Depp.
Ska bli intressant att se om han lyckas liksom komma tillbaka nu efter det här pirathaveriet.
Ja, pirathaveriet. Men han har ju haft några små floppar här.
Ja, även den där filmen som kom sen. Vad heter den? Den har jag inte sett ens, för den fick så dålig kritik. När han var någon form av indian.
Ja, du vet. Den där...
Ja, den här filmen vi inte nämner vid namn.
Inte värd att nämnas.
Nej. Har vi flax så kommer det även ett litet extra avsnitt däremellan också.
Ja, vi ska se. Vi har någonting i pipelinen här om vi hinner.
Precis. Men då får vi tacka för oss. Är det så att ni har något att tillägga eller tips om någonting, så är det bara mejla, som sagt, spoileralertpodden@gmail.com. spoileralertpodden@gmail.com. Jättekul att ni har lyssnat. Ha en trevlig filmvecka.
Okej, ha det bra. Damon.
Matt Damon.
Matt Damon.
Matt Damon.
Matt Damon.
Matt Damon.
Matt Damon. Matt Damon.
Matt Damon.
Matt Damon.
This fall is a Martian.
Same from space, yet another time.
On Mars.
On Mars.
In space, no one can hear you.
Matt Damon.
Åh gud, det där filmade ut lite grann.
Ja, vi håller där tror jag.